Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, vad säger ni? Familjen, ska vi...
Ska jag stänga då?
Stäng. Ska vi stänga, eller?
Ja, de vet var de ska ta vägen.
Ja. Ja, men då drar vi en dörr.
Yes.
Det är så jäkla mycket frågor.
Ja, då kör vi igång.
För snart 2 år sedan, i slutet av 2016, så blev Johanna Davidsson inte bara snabbaste svensk utan även snabbaste kvinna någonsin att ensam skida in till Sydpolen. Hon har även 2 utmärkelser som årets kvinnliga äventyrare i bagaget. Hon har återvänt till Sydpolen för att jobba som guide och nu är hon aktuell med sin första bok, Solo Sister, Vägen till Sydpolen. När Johanna hade releasefest för den nya boken var det på Downtown Camper i Stockholm och där intervjuade jag Johanna inför publik. Jag heter Magnus Holmestad och det här är avsnitt 171 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Utöver att ha 32 butiker runt om i landet, att de delar ut naturbonusen och ger ut kundklubbstidningen 365, så arrangerar Naturkompaniet även event som exempelvis Björnturen. Den 9 och 10 juni i år så går Björnturen i Stockholms naturreservat. Oavsett om du är helt ny och är ute efter att knyta nya kontakter som delar ditt intresse eller om du är en vandringsveteran med många leder och toppar under bältet så kommer du hitta något kul och intressant här. Passa på att testa den nya utrustningen för sommarens turer eller varför inte ta ett vandrande planeringsmöte med sommarens tursällskap. Jag kommer även att vara på plats i år för att bjuda in till en ny Husky After Work ute på Hellasgården. Mer info finns på naturkompaniet.se och på huskypodcast.com. Under våren så är jag pappaledig och avsnitten kommer därför ut ganska sällan. Men fortsätt gärna att följa podcasten Husky på Facebook och på Instagram. På huskypodcast.com så kan du även bläddra runt bland alla gamla avsnitt i väntan på nya.
Ja, välkomna till Downtown Camper då allihopa och Johanna. Det är typ tredje gången jag... Det är inte tredje gången jag träffar dig, men det är tredje gången jag intervjuar dig och spelar in med dig.
Mm.
Nu är jag ju delvis... Eller mestadels är jag ju pappaledig.
Just det.
Så att jag är ganska ringrostig.
Okej.
Okay. Så ja. Jag tänkte att... ja, hur var det att skida till Sydpolen? Nej, jag får det.
Ska jag hålla i
exakt.
I trådarna? Sure. Får du sitta med?
Ja, men du har ju skidat 1130 kilometer.
Mm. Precis. Ja, in.
In, och ja. Sen så kajtade tillbaka.
Ja, just det. Mm.
När jag träffade dig, apropå Ola Skinnamo, så när jag intervjuade dig senast, var ju inför, typ veckan innan du skulle åka till Chile.
Just det.
Mm. På Olas kontor.
Mm.
På Ynglingagatan.
Mm.
För
mm.
alla inbrottstjuvar.
Mm.
Då höll vi på, eller jag höll på att prata om hur man så här bäst gick upp i vikt och wienerbröd och sådär.
Ja, just det. Det pratar jag.
Ja, för vi pratade lite så här förberedelser och så. Och nu så här med i backspegeln, vilka av förberedelserna har varit värst och vilka har varit roligast?
Jag trodde ju det här äta vinerbröd och sånt skulle bli en av de roligaste, men det var inte det riktigt. Det var lite, det var kul först, men sen blev det lite mer jobbigt och försöka trycka i sig vinerbröd och inte och träna samtidigt och försöka gå upp i vikt. Men det var nog kanske inte det som var det jobbigaste. Det var nog att få ihop pengarna som var det jobbigaste. Eller det som var tuffast. När man helst vill vara ute mycket och sen behöva sitta mycket framför datorn och försöka att få ihop den här ekonomikalkylen som kändes lite omöjlig ibland.
Det är inte så mycket äventyr med Excel.
Nej, det är inte det. Det var nog liksom den tuffa biten att sitta där. Det var fint väder och kompisarna drar ut på tur och jag måste sitta och försöka och ringa.
Kallsälj.
Ja, sälja mig själv som jag kanske inte... Jag tycker i alla fall inte det är så roligt och jag tror inte jag är jättebra på det heller.
Så. Fast det tog du till Sydpolen så att någonting rätt gjorde du väl, antar jag?
Ja, jag kommer ju faktiskt iväg så jag kan inte vara helt värdelös. Nej. Mm.
Men vad var mest lustfyllt då? Av alla förberedelser?
Det var ju få till saker. Att från att bara tänka tanken till att liksom först bara säga att man ska göra det och sen att det börjar rulla igång och komma på ett namn och få en hemsida och sen få också alla människor, flera som är här ikväll som har, också har hjälpt till så himla mycket och ja, när det händer grejer och komma bitar på vägen. Och så ja, när man får de här små milstolparna och sen har jag också en del som är roligt, det är ju varit träningsturer också att komma ut. Som jag ser som en del av förberedelsen men kanske en ursäkt för att få komma ut på tur också.
Mm. Men jag antar alltså att det var, att du, var det så strukturerat så att du satte upp precis som inför en expedition att du satte upp så här milstolpar och delmål för att du skulle kunna göra delsegrar även i förberedelserna. Så, ja, men nu har jag fått så här många tusen kronor så då, yes, nu har jag klarat av det. Nu kan jag checka av det på listan. Check. Nu ska jag ut och skida i 3 dygn. Check.
Jag är inte så strukturerad så jag hade nog inte gjort några tydliga mål. Jag hade ju liksom mål i huvudet att det här ska jag få till och det här och det här. Men jag kör nog mycket på känn och försökte ju fira såklart när jag fick till saker och hade jag fått en sponsor eller någonting som var åt rätt håll så tillät jag mig väl att fira det. Men jag hade inte innan liksom satt en plan att så här, det här ska uppnås och det här och det här. Och det, här. Det var liksom, det var ju många listor såklart hela tiden. Och, men det kändes lite som att jag sköt åt alla håll för att försöka få det ihop. Ingen väldigt struktur.
Nu gissar jag ju bara, men jag kan tänka mig att det är ganska lång väg i den här processen att det kanske kändes, jag är kanske helt fel ute, men att det ändå kanske trots allt kändes ganska orealistiskt eller liksom overkligt. Där. Bara, men jag ska åka till Sydpolen, jag ska skida till Sydpolen. Att det liksom att det, någonstans går det ifrån någonting som du bara säger tills någonting som faktiskt nu är bokat i kalendern, nu står det i kalendern. Liksom, nu är bläcket är liksom, nu är det inpräntat i kalendern.
Mm.
När var det någon gång när du bara, men nu är det på riktigt, att nu känns det verkligen på riktigt, var det något särskilt liksom?
Det gick väldigt mycket upp och ner, ibland så kändes det ja men jag kommer iväg, men nästa gång så bara herregud, hur jag säger att jag ska åka dit, men hur ska jag få ihop allting, jag har ju knappt fått ihop några pengar och så jag vet, det är klart när jag hade bokat biljetterna och så, då är det ju väldigt definitivt för då är liksom ett datum satt och ja, men det gick nog väldigt mycket upp och ner från dag till dag att det kändes som att jo, men jag ska komma iväg till att det kändes väldigt overkligt.
Och när du tänkte, när du liksom de mentala förberedelserna inför den här turen var, och nu gissar jag också då, men jag antar att du satt upp att, du jobbar, att, man, att det blir medvetet eller omedvetet att man jobbar ganska mycket med mental träning på så vis att du tänker dig in där på plats. Du är på Sydpolen liksom. Liksom att du drömmer dig bort liksom.
Mm.
Men och satte du upp, hade du några så här konkreta målbilder som du skapade, som du byggde upp för dig själv, som du återvände till?
Jag försökte ju att, eller för mig hjälpte det mycket att prata med andra som har varit på Sydpolen eller gjort liknande turer. Både fråga dem och ja, ha mycket frågor och ta reda på saker och så försöka tänka mig själv inom mig själv i den situationen om jag skulle vara där, att hur de har hanterat det, och också bra att få veta hur att det är gjort på olika sätt och också veta att det finns kanske inte bara ett sätt, och jag får försöka tänka vad passar bäst för mig och läsa mig till eller liksom, det var ju det stora intresset att bara sluka i sig information om.
Nörda ner.
Ja. Ja.
Samtidigt som du var så att typ, ja, men du ville ändå göra din, sätta din egen prägel på det hela. Liksom. Att du inte ville gå i allas andas fotspår, eller?
Ja, och jag upptäckte väl också ganska fort att alla gör ju på olika sätt. Det finns ju inte bara ett sätt. I början kanske jag tänkte, ja men det är nog ett sätt som man gör det här. Men ju fler man frågar, desto fler svar får man. Och då inser jag också att det är, jag får nog sätta, eller jag kan nog bestämma själv hur jag vill göra.
Och hur var det du ville göra då? Du körde inga depåer.
Vad sa du? Om
jag körde inga depåer.
Jag körde inga depåer, nej. Utan jag ville, det var jag nog bestämt från början, att jag ville ha med mig allting i pulkan. Och jag, från början ville jag ju också, tänkte jag inte att jag skulle skida snabbt eller någonting, utan jag skulle njuta av turen, jag skulle ha det bra. Men jag tyckte ju att bara skida in, det blev lite för kort. Så jag ville ändå liksom, skulle inte bara till Sydpolen och vara där en liten stund. Jag ville försöka utnyttja den här tiden jag kunde vara där, för det är ju en säsong som är begränsad. Så jag ville ju gärna att jag skulle vara så länge som möjligt. Så då sa jag att det är ju möjligt att ta mig ut också. Och kajta kan jag ju från Grönland, så att då kan jag kombinera att jag vill gärna pröva att skida utan att ha någon hjälp, någon vindhjälp. Och sen att jag ändå får det på vägen ut. Så då fick jag liksom både och. Plus att det blir en lång tur. Men det ska ju vara utan någon hjälp utifrån.
Jag vet inte, så har du tänkt att om jag gör det på bakhala skidor, då kommer det ta ännu längre tid. Maxa tiderna.
Nej, jag skulle försöka ha det så bra som möjligt. Så bakhalt hade
Men det var de känslorna du såg framför dig. Det var liksom själva njutningen var ändå ganska central, eller?
Ja.
Och då antar jag att det var en speciell typ av njutning. Hur definierar du den typen av liksom njutning och harmoni som du var ute efter? Vad sökte du? Sinnestillstånd?
Ja, men det är ju när man är ute och liksom känner sig fri och gör det här som jag, min dröm att få vara på Antarktis och sen, det är liksom någon frihet med att ha allting i pulka. Man kan sätta upp sitt hem och jag vet att jag klarar av att fixa mat och vatten och jag kan hålla mig varm och vara lugn i det också om det blir dåligt väder. Jag vet vad jag ska göra och sen är det de här dagarna när det är strålande sol och fint väder och man bara njuter av att vara ute och bara känna sig stark, att jag klarar av det här. Det är en häftig känsla.
Hur är vädret? Är det extra stabilt jämfört med många andra ställen? Eller kan det liksom slå om väldigt snabbt?
Det slår nog inte om så väldigt fort. Det är en så stor kontinent. Mm. Så det kändes som att det var liksom långsamt. Mm. Det kunde ju vara dåligt väder med vind och snö i luften och ingen sikt, och det som är jobbigast kanske där är ju att det kunde vara flera dagar på rad med ingen kontrast, att det bara är som att gå i ett mjölkpaket. Det var mer det än att det var många dagar med storm. Det kunde vara blåsigt, men det var aldrig att jag upplevde sån här.
Men blir det liksom, blir det en mental påfrestning då?
Ja, det blir lite, ja, det blir tyngre. Det var tyngre för huvudet de dagarna när det var så där tätt och då.
Men kan det liksom, kan det bli så att du nästan får sån här alltså som åksjukkänsla nästan? Kan det vara så att när du inte har några referenspunkter?
Jag har aldrig blivit åksjuk. Jag har hört att en del kan bli det.
Ja.
Men jag har nog inte upplevt det.
Nej.
Det är bara tråkigt.
Ja. Med. Ja. Ja. Första dagen på förhören, hur kändes det liksom, första stavtaget? Kommer du ihåg liksom?
Jag var ju så glad, men också nervös, för att liksom nu börjar det, och så har varit med folk hela tiden och så plötsligt ensam, och det kändes ju allting lite kaotiskt också. Har jag koll på allting? Fick jag med allting? Och så lite sådär. Det var inte så bara, nu ska jag bara njuta, utan det var mer så, okej, nu ska vi se, kompassriktning, jag ska dit, nej, det var liksom mer, kände mig lite yr i början, och sen så kommer man in i det ganska fort, men det vet jag ofta, att man känner sig lite som en amatör första dagarna kanske.
Alltså börjar man typ i någon slags forskningsstation typ, eller är det liksom?
Man flyger in till ett basläger. Och det byggs upp på sommaren där Union Glacier, där jag började ifrån. Eller dit jag kommer. Och sen därifrån flygs man ut till startpunkten vid kusten. Mm. Och där är ju, man ser egentligen ingen kust, för det är en isshelf eller en sån permanent is. Så det ser ju likadant ut på land som på isen. Mm. Så man släpps ju bara av på en vit plats. Mm. Och sen så ser det nästan likadant ut. Det är lite berg som är där i starten vid kusten, som man ser i horisonten. Men annars är det liksom bara vitt och likadant.
Är du en sån här checklista? Jag antar att du måste vara en sån här checklistemänniska. Du pratar om så här, om att glömma saker. Men då så här, gick du igenom den 100 gånger innan du bara, ja men nu har jag med allt. Eller gick du igenom en gång och sen så bara, ja men allt är med. För det är inte jättemycket, egentligen är det inte så mycket grejer du har med dig. Liksom. Det är maten och det. Liksom.
Det går ju verkligen ner på detaljnivå. Ja. Liksom. Mm. Exakt hur många batterier ska med. Nej, jag tror faktiskt inte jag glömde något. Det är ju liksom de viktiga listorna, och sen så är det de listorna som kanske är lite sådär, det går bra om jag inte får med mig det här. Och då var kanske några extra saker som kanske jag skulle ha lastat ner några fler låtar eller någonting, och så kanske jag inte hann med det. Eller.
Vilken låt tröttnar du mest på?
Jag hade inte så mycket musik, så det var ju spellistor som jag tröttnade på.
Alltså tankarna då? När du var där ute helt ensam och du hade de här låtlistorna och du hade flatljuset och så. Liksom hur kan du beskriva tankarna från dag 1 till 3? Jämfört med dag 30-40 liksom så här. Hur vart tog tankarna vägen? Skedde någon förändring? Eller inbillar mig att det måste ske någon slags?
I början är det lite så där. Jag tycker jag tänker mycket, okej, nu är det dag 1 och jag har gått så många kilometer, och så då har jag så många, tänker mer på liksom avstånd, och idag är det måndag och så är det kanske så här många måndagar jag ska skida, till att man sen kommer lite så här, ja, vad är det för dag idag, ja. Och det är ganska skönt att då går man och slutar tänka på kanske hur många dagar som är kvar eller hur många dagar jag har gått, och att man bara mer är där i turen. Men det är svårt att känna så precis i starten.
Men det måste ju vara en väldigt både härlig och väldigt otroligt surrealistisk känsla när hela världen krymper till det du ser liksom. Det är bara just du och även dygnsrytm, alltså dagsljuset, det är väl mer eller mindre
samma.
Ja, exakt. Det är ingen natt liksom, utan du bara det måste vara väldigt speciellt, lite så här som man är inne i något väldigt konstigt och kanske tråkigt dataspel liksom, att det är så bara klick framåt.
Det är ju samma, man gör ju samma sak varje dag, och det är ju väldigt monotont.
Ja. Men det är lite samtidigt lite det som är tjusningen.
Ja, det är väl lite det. Jag skulle inte vilja ha det så hela tiden liksom. Jag skulle inte vilja skida till sydpolen i all evighet, men det är ändå en begränsad tid att vara där i 2 månader, och jag tyckte nog att att få njuta av den tiden, och eftersom jag har jobbat hårt för att komma dit.
Fel tillfälle att backa ut liksom.
Ja, precis.
Nej, det var tråkigt, jag vände. Men blir det lättare att hantera, jag tänkte på det när jag satt och skrev, blir det lättare att hantera, för det är ju givetvis en äkla ansträngning liksom. Men blir det lättare att hantera att det är så otroligt inrutat? Det är ju så här en autistisk äventyrares dröm. Att det är liksom så här, du kan så här, på detaljnivå så här, första 10 minuterna kommer vara så här, nästa 10 minuter kommer vara så här, sen kommer det vara så här, sen kommer det vara så här, sen kommer det vara så här. Men blir det lättare då att liksom så här hantera allting bara för att det är så jäkla inrutat att du vet exakt vad som kommer hända om 8 dagar? Då kommer du skida på liksom.
Ja. Alltså det är ju väldigt inrutat så där, och jag var ju supernoga med tiden liksom, att jag gjorde ju, det var inte så att jag tar sommaren idag för jag känner för det, utan det var ju disciplinerat så att alla dagar ser ju väldigt lika ut, men jag visste ju aldrig riktigt hur det skulle vara i huvudet liksom, om det skulle vara en bra dag eller inte. Så vissa dagar var jag så, oj, nu trodde jag att det skulle vara jobbigt för att det var dåligt, det var ju flat ljus. Men så var jag visst glad i alla fall, och men eftermiddagen var visst jobbig, och även om jag lyssnade på musik, så det kunde man ju inte veta riktigt. Men det hände ju inte så mycket.
Ja, men hade du liksom så här onda och snälla Johanna inom dig? Eller inte onda, utan mer så här peppiga och griniga. Att det liksom, att det blev väldigt mycket, vissa dagar var medvind och glatt före, och vissa dagar var det bara för jäkligt liksom, mörkt.
Jag tillät väl inte den här griniga Johanna att komma fram egentligen. Eller jag tänkte att det blir ju så jobbigt om jag ska vara om jag ska tänka negativt och sådär. Så att jag måste nog bara köra på positivt och tänka positivt hela tiden. Mm. För jag var så nervös för att jag skulle tänka om jag börjar och bli att det blir mentalt jobbigt, och då kommer jag kanske inte komma fram, och det kanske blir jättetungt och det blir liksom bara hemskt. Så att jag försökte verkligen, om någonting gick fel, att jag inte svor, eller att jag liksom bara använde positiva ord. Eller,
men som du och din syrra, du sa det i det här TED-talks du hade, att ni hade liksom, ja, men det här, ni har ju satt upp regler, det här är bara, även om det var tungt, så bara, nej, men det här var lätt.
Vi ska inte använda ordet
halvlätt.
Tungt.
Nu var det halvlätt.
Ja, det var relativt lätt.
Det var relativt lätt.
Ja. Det var jävligt tungt, ja, så var det precis. Liksom, då var det relativt lätt. Ja.
Men det var liksom samma mindset ni körde, eller du körde nu?
Ja, det var nog lite det. Mm. Jag hade ju kanske inte liksom väldigt medvetet planerat det. Jag hade ju bara tänkt på det, att jag ska försöka och tänka positivt. Och det klarade jag. I slutet var det tungt, för då hade jag ju lite att jag ville komma fram till julafton och försöka slå rekordet också.
Mm.
Och då märkte jag ju att de sista dagarna när jag var trött i kroppen, och egentligen skulle jag ju ta det lugnt och bara njuta, och så började jag ju tänka i huvudet en liten konflikt liksom.
Mm. Hur nära kom då att typ bryta?
Alltså jag tänkte nog aldrig att jag skulle bryta. Det fanns ju aldrig i huvudet. Jag hade ju kunnat ta en vilodag där i slutet.
Mm.
Och då tror jag att då hade jag liksom samlat krafterna, och liksom efter en dags vila hade jag liksom skidat på. Men så det fanns nog aldrig att jag ville bryta. Nej.
Och nu gick det ju väldigt bra. Alltså för folk som inte vet eller fattar, så din pulka släde vägde
110 i början. 110.
Mm. Och det är liksom en konstant motbacke. Vad heter det?
Alltså lite uppförsbacke. Lite svag.
Och motvind. Mm. Och snön var som sandpapper.
Ja, i slutet.
Ja, i slutet. Så det var ingen dans liksom. Var det inte.
Nej. Ibland var det, ja.
Men hade du liksom satt upp regler för dig själv, typ att ja, men som jag har förstått så typ magen havererar, det är liksom standard, det kommer det göra på alla. Och så här, fötterna, det kommer vara blåsor, det kommer vara liksom det ena med det tredje. Så det är ingen överraskning, det kan inte komma som en överraskning liksom.
Mm, mm.
Men hade du satt upp några regler att när jag, ja, men om det här och det här händer, eller om jag måste si och så, då är det okej att trycka på den här knappen då?
Ja, om det är någonting som gör att jag inte kan fortsätta. Om det skulle vara...
Ett ben trillar av.
Ja, ett ben trillar av. Då hade jag nog fått sluta. Nej, men om det hade varit någon skada eller någonting som gör det. Det var inte värt att mista några fingrar eller liksom ha några bestående men. Det hade inte varit värt. Utan då hade jag ju fått avbryta.
Vad var du mest rädd för? Alltså vilka scenarier gick du igenom typ på den svarta listan? Vad var du inställd, eller vad var du förberedd på, och vad var du mest rädd för?
Jag var förberedd på att det kommer att bli dåligt väder, det kommer att bli några eller trasig utrustning, och det kommer att bli ja, men blåser och liksom sådana grejer. Så det var jag förberedd på. Och i början, när jag började liksom tänka på Antarktis och skulle gå själv och allting, då var jag ju nervös för glaciärsprickor. För det är ju inget bra om man går själv. Men när jag hade liksom förberett mig mer och pratat med fler och liksom den här rutten som jag skulle gå, så bestämde jag mig för att nej, jag ska inte vara så rädd för det, för att det är en säker rutt, eller det är liksom en rutt som har, är så kartlagd, och det är så en liten, väldigt liten risk. Så att, men det var nog liksom den stora rädslan först när jag började tänka på det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Sen tänkte jag på det här med utrustning. För det är väldigt mycket som man har inte direkt en backup. Utan du har ett tält med dig liksom. Och så är det vissa saker som så här, kök och tält och så här, sovsäck också. Det är väl kanske sådana saker som det är väldigt, det måste funka, annars blir det jättejobbigt. Eller liggunderlag till exempel, ja, men det är inte hela världen liksom, om något försvinner kanske till och med, eller ifall det blir någon reva eller någonting sådär. Men vissa saker, det är bara, ja, men det måste funka. Kunde du märka någon slags så här, oro hos det är kanske inte bara den här expeditionen, utan oavsett liksom, du är ute på mer grejer, men så här, hos leverantörerna, jag bara tänker min i leverantörens roll, som bara när de lämnar över det här tältet och bara, men det här kommer funka. För det är ändå liksom ett jäkla ansvar. Det är inte så att du, eller du kanske det är klart du testar väl tältet innan du slår upp det liksom och
i vardagsrummet.
Nej, men det är klart att du testar det innan såklart. Men ändå liksom att, förstår du lite vad jag menar, är de liksom så här, jo, men det här kommer funka. Det här bör funka. Liksom, att de är lite oroliga.
Ja, alltså jag hade ju försökt att testa så mycket jag hade kunnat innan. Fick väl inte testa precis allt. Men det som var viktigt, ja, men som tält och kök och att jag visste hur det fungerar och sådär. Så då är det inte kanske bara att jag har gått till leverantören och de har gett mig någon ny produkt. Utan då vet jag att det här funkar. Eller det har jag testat. Eller att jag vet andra som har använt det. Så att, ja, nej, då hjälpte det ju att jag har varit ute innan och fått pröva lite.
Men du hade aldrig någon strul liksom?
Det var ju en kastrull som började läcka. Men jag hade med mig en liten extra, så det gick ju bra. Men det hade jag väl, det var kanske inte självklart att jag skulle ha med en reservkastrull.
Nej.
Så det hade ju varit illa. Jobbigt. Ja, det var jobbigt.
Går det att beskriva hur du var, hur sliten du blev fysiskt och mentalt?
Ja, där i slutet då, där det var liksom sista dagarna in mot Sydpolen, där jag hade skidat i över en månad och bara tagit en och en halv vilodag. Och jag hade ju hela tiden gått liksom en timme, stannat fem minuter, en timme, fem minuter. Och en av de här sista dagarna så var jag liksom första gången som jag bara stannade mitt i timmen och bara, nu orkar jag inte. Jag bara hänger på stavarna här och har inte lust att gå mer. och då verkar jag, shit, nu måste jag vara sliten. För jag var ju så bestämd i huvudet att jag ska gå mina timmar och så får jag vila. Och liksom hade jag stannat sex minuter, stannade jag fyra minuter nästa gång. Så noga var jag. Så att när jag helt plötsligt bara stannade och tänkte nu ska jag gråta för nu är jag så trött, men jag orkar inte det. Och så bara, det här är patetiskt att stå här, jag får väl bara gå vidare.
Är det inte så att någon kommer att komma och se dig och tycka synd om
mig? Nej, det var ingen som tyckte synd om mig.
Men vad var det som höll dig igång då? Liksom? Din reaktor, som jag, om jag frågar, om jag intervjuar typ triatleter och ultralöpare, då brukar jag fråga dem hur deras reaktor ser ut.
Mm.
Hur skulle du säga att din reaktor ser ut?
Alltså det som håller mig igång.
Ja.
Jag vet ju, när jag bestämt mig för någonting så är jag ju väldigt envis med att då ska jag få till det. Och jag hade ju bestämt mig, jag ska ju komma fram. Det ger väl inte upp så lätt. Så det... Och jag vet ju att när jag kommer fram så får jag ju vila. Eller då är liksom...
Mm.
Ja, då får jag min belöning.
Du väntar lyxen på sidpolstationen.
Ja.
Alltså det är väl lite ganska lyxigt nu för tiden, inte det?
Jo, alltså det är ju...
Tanke på var det ligger någonstans är det ganska...
Ja, det är ju ganska sjukt. Det finns ju den här stora amerikanska basläget. Mm. Där är det ju... Ja, det är en stor bostad och allting. Men sen, där jag fick bo var det lite mindre lyxigt. Men det är fortfarande ett uppvärmt tält med ett kök och en kock. Och det kändes ju superlyxigt då.
Och det här med att undvika negativa tankar. Och du måste bli en mästare på att styra och kontrollera tankarna. För du har ingen att prata med. Du har ingen att liksom så här bolla saker med. Utan det är bara de här två Johannorna kanske. Eller de kanske inte ens finns. Det var bara jag som hittade på. Men det är bara du och dina tankar. Märker du någon skillnad på dig, hur du fungerar som människa? Liksom har dina, de här expeditionerna, kanske särskilt då sologrejerna du har gjort. Märker du någon stor skillnad på dig innan allt det här och efter det här? Om du så här gnäller över att du ska städa lägenheten, du bara går in i expedition mode och bara kötta på.
Alltså jag kommer ihåg efter att det var väldigt lätt att bara fokusera på rätt saker och sådär. Innan var det mycket stress och mycket, när jag hade fått vara ute länge så var det så lätt att bara vara lite lugn i kroppen och kunna göra saker, och det kändes som man ju hela tiden gjorde rätt och sådär, eller valde, prioriterade det rätt. Innan så var det mer kaotiskt och lite osäker också innan. Och sen när man klarat det så är det väl en boost för en själv och självförtroendet och allting. Och då var liksom, ja, då känns allting väldigt lätt och tydligt och klart efteråt.
Det är som mindfulness.
Ja, det är liksom mindfulness.
Men förlåt, nu svävade mina tankar bort. Men blir du här ned? Jag är inte mindful nu kan jag säga. Men men blev det så här, ja, men när du var färdig med expeditionen så var du i ett rent stadie, och sen så blev det nedsmutsat av av så här sociala grejer och massa måsten och sånt när du...
Ja, det blir lite så. Det hänger ju kvar ett tag, det här.
Ja. Renheten.
Ja, men man kommer ju fort in i det här. Det var ju rätt skönt, bara, nej, men jag behöver inte dator och telefon, men efter en stund så har man allt det där igen och ja.
När förstod du det här med rekordet? När förstod du att du skulle kunna slå rekordet?
Det fanns ju liksom i huvudet från att jag började, men var väldigt ödmjuk med att jag ska inte pusha för det. Jag får se bara hur det går. Jag vet ju inte hur fort det kommer gå, och jag vet inte hur kroppen kommer vara och allting. Men ganska så fort, eller ganska tidigt, så gick jag kanske längre distans än vad jag hade trott. Och kanske vid halvvägs eller någonting så började jag liksom mer och mer tänka, men det är inte omöjligt. Och sen helt mot slutet så var det som att, ja, men nu bestämmer jag mig för att jag vill försöka. Så det var inte så att det bara var en dag, utan det liksom var lite olika.
Men den här tankemöjligheten fanns med alltså redan på planeringsstadiet, eller?
Nej, inte från planeringsstadiet. Utan det var ju liksom... jag vet att när jag började prata om det så var nej, jag ska inte slå några rekord. Och sen innan jag skulle iväg så var det ju en brittisk tjej som skulle slå rekordet. Och hon frågade ju mig, ja, men ska du slå rekordet? Nej, det har jag inte tänkt. Ska vi se, vad är rekordet? Jaha. Så då satte det igång tankar, såklart. Och jag vill ju inte krossa hennes drömmar heller. Så att jag, men jag visste ju när det fanns där. Jag tänkte nu att om jag har möjligheten och att jag har, så tror jag, om jag känner mig själv rätt, så tror jag att jag kommer försöka. Men jag vill inte. Jag vill inte göra om några planer nu, utan jag ska fortfarande njuta av turen och ha det bra. Ja, och jag ska inte ändra någonting. Med
jag bara tänker, utan att kliva på någons fötter, någon som är här eller inte här, men jag bara, om man ska generalisera, så tänker man att det finns två typer av så här typ situationstecken äventyrare. De som bara ska slå rekord och de som bara är ute efter sin upplevelse. Ser du dig själv som en som, och jag säger inte att någonting är bättre eller sämre, utan jag bara tänker att väldigt ofta så är det så. Mm. Ja, men jag ska göra det här på allra snabbast tid och det här på det här sättet.
Mm.
Men och, ser du dig själv som en som,
alltså jag hoppas att du, eller,
det skadar ju inte liksom. Alltså,
det är, nej, inget, det är ju inget. Inga alltså, nej. Jag tycker att, eller jag hoppas att det är att jag gillar att vara ute som är det som är min drivkraft. Eller det tror jag, det är ju det som är det.
Det var
ju
inte, fattar nog det. Liksom.
Ja, och jag hade ju inte lagt ner allt det här bara för att jag ville slå ett rekord. Nej. Utan det var att jag ville göra hela resan. Och jag kan ju, eller jag har ju mött andra som vill, ja, checka av boxar, och då känns det inte riktigt som att man njuter av att vara här.
För man kan tänka att de som har störst chans att slå rekord, det är de som inte gör det för att slå rekord, utan bara som åker ut på en kosetur, och sen så, då kommer kroppen vara mer i harmoni, och då kommer det vara ditt allra bästa jag, och då kommer du liksom prestera bäst. Tänker man.
Ja, så att jag tror inte jag är den som går igång på rekord och
nej.
Så. Sen är det ju, det är kul att göra någonting som är lite nytt, eller
ja,
som
kanske blir absolut. Så, och jag menar verkligen inget liksom så här, ja, inte positivt eller negativt, utan bara det, grattis, bra jobbat.
Ja, tack.
när du såg Sydpolen, när du kom fram till den här spegelkulan.
Mm.
Hur kändes det då? Kommer du ihåg liksom de här metrarna?
Ja, det kändes väldigt bra. Då hade jag ju gått själv i många dagar, och då var det ju plötsligt två personer som mötte mig där.
De visste att du skulle komma?
Ja, som har hand om baslägret och kocken. Det var hon, Hanna, som hade rekordet innan mig, som jag träffat innan också, så jag visste att hon skulle vara där och möta mig.
Så det var inte så att de försökte så knuffa undan dig?
Nej, hon tog emot mig med öppna armar. Så att det var ju jättehäftigt och bara jätteglad. Jag var ju orolig innan där. Shit, är jag för trött för att ens vara glad när jag kommer fram? Men jag var ju jätteglad. Och ja, häftigt att träffa folk också.
Var det, alltså, hur länge var du där?
Jag var ju där 5 dagar. Jag hade ju gott om tid på mig. Och kände också att kroppen behövde vila. Och jag hade fått lite frostskador på låren, som var bra att de fick läka lite. Och sen en liten balans där också, och sen inte stanna för länge så att man inte kommer iväg.
Det är fat and lazy.
Mm.
Men kändes det konstigt att liksom bli inkastad i det här tältlägret på Sydpolen?
Jag tyckte det var jätte, alltså det var kanske de bästa dagarna i mitt liv nästan, eller några av de bästa dagarna. Att bara få vara där och vila och äta. Och det var ju en del som kom in, skidade in eller flögs in, och som man träffade där. Och så visste jag ändå att jag skulle ut på på returen också. Så jag njöt. Och
hur mycket av utrustningen bytte det? Och hur mycket behöll det? Så att typ kläder och sånt, var det, tillkom det någonting nytt eller var det bara...
Jag hade väl lagt några nya underkläder där.
Rena underkläder. Rena strumpor.
Ja, rena strumpor. Och sen hade jag ju mer mat och bränsle, och bytte både pulka och skidor. Och så hade jag kajterna där. Ja. Och så hade jag lite för mycket kläder med mig, så jag lämnade lite. Faktiskt.
Det vet man ju hur det är när man åker på semester. Man tar alltid med sig några t-shirtar för många.
Ja.
Men körde du randonnéskidor tillbaks?
Ja, jag hade samma som fjällskidor in, och sen så hade jag randonnéskidor med, så man kunde ha fast häl.
Just det.
Mm.
Hur kändes det att starta om igen?
Ja, det var lite sekt att ta sig ut och lämna.
Alltså, ja, det var... Du bara tittade tillbaka hela tiden. Så slog många så här lovar runt. Bara, ja. Nej, men jag kanske tar en dusch till.
Ja. Jag skulle ju vänta på vind och sen ut. Men ja, det kom ju aldrig någon vind. Och sen till slut så bara, nej, men får bara gå. För att annars så kommer jag nog aldrig komma iväg. Och det kändes ju lite jobbigt att gå. Det hade ju varit så himla trevligt där och lämna det sociala, värmen och allting och sen ut på den kalla platån igen.
Mm.
Men sen kändes det bra så fort jag hade kommit iväg.
Mm. Hur lång tid tog det tillbaka?
12 dagar.
Det här, den här ensamheten. Mm. Hur, varför är du, eller jag antar att du är bra att hantera den.
Ja, det är nog. Alltså så när jag är ute så känner jag mig inte ensam. Och jag var nog så mentalt förberedd på också att jag skulle vara själv och tänkte att det är mer spännande att se hur det är att vara själv i 2 månader. Det är inte så ofta man är det.
Nej.
I livet.
Nej.
Mm.
Det är ju som att, det är typ som att vara en astronaut.
Ja, just det.
Kan du inte tänka på sånt? Om du fick ett erbjudande och bara, nej, men nu ska vi åka någonstans.
Ja, nej, jag har nog inte tänkt in mig i astronautrollen. Men det är kanske lite samma.
Man kan inte drömma sig bort att man är utforskar en främmande planet. Det skulle jag göra i alla fall.
Ja, jag fick har lite mer fantasi än vad jag har.
Bevisligen. Men så är det jag som sitter här i Stockholm och det är du som... för det måste ju vara den här landskapen, den här miljön som du rör dig igenom måste ju vara, det är ju out of this world på något sätt.
Mm. Ja, det är helt oändligt hur stort det är.
Mm.
Och bara massa snö och is. Men jag tycker ju det är häftigt. Jag dras ju lite till det.
Mm. Kan du inte berätta om de hälsningarna du fick med dig också?
Ja. Jag fick ju både inspelade hälsningar och sen lite lappar och bilder och sånt.
Var det så här som du var tvungen att öppna vissa?
Jag hade fått en box med massa lappar som jag kunde öppna ungefär en varannan dag.
Mm.
Och sen hade jag ju fått hälsningar som jag hade också kanske räknat ut att jag kan lyssna på ungefär varannan dag. Då kunde jag välja i den här listan. Nu vill jag lyssna på farmors hälsning. Mm. Nu vill jag lyssna på en kompis hälsning. Så hade jag också fått en julkalender av en kompis. Så det var väl, ja, det var ju så lyxigt att ligga där i tältet och få, alla hade ju spelat in, eller de flesta var ju liksom bara fina saker och fina komplimanger.
Om det är någon som bara passar på och tar 45 minuter bara dissa dig rakt fram. Jag har aldrig tyckt om dig, Johanna. Stanna på sitt bord.
Nu ska du få höra.
Hur mycket vägde minnesboxen? Hälsningsboxen?
Oj. Det var inte så många gram. Det var tydliga instruktioner. Du får inte väga mycket.
Men var det lite jobbigt att få dem där? Eller inte, liksom, var det mycket tårar när du lyssnade på det?
Ja, man blir väldigt sentimental.
Ja.
Ja, jag kommer ihåg att det var lätt till tårar. Liksom.
Mm.
Lyssna på mamma och pappas hälsning där. Ja. De är så fina.
Nu sitter de här och tittar på
ja.
När du ska göra någonting sånt här. Grönland eller Sydpolen eller paddla runt Sverige, Skandinavien och så. Är det viktigt att den här osäkerhetsfaktorn, hur viktig är den? Att du inte vet exakt hur det kommer bli. Att du bara börjar och sen så, ja, men att du måste vara beredd att parera hela tiden.
Ja, det är ju en del av tjusningen att inte veta.
Mm.
Att, det är ju en del av äventyret. Eller att man har en plan, men hur det kommer att gå, om man kommer klara det och blir det tyngre eller blir det... Det är en del av charmen, tänker jag.
För det måste vara en balans för att vara en bra äventyrare, om man kan säga. Att, man måste ju, ja, du måste vara en kontrollmänniska, men samtidigt så kan det inte vara för mycket. Att allting måste vara inrutat, för då kommer det...
Ja, och veta lite vad jag tror att jag klarar av också. Man har ge sig på någonting som man aldrig har gjort tidigare. Det är kanske inte lika stor chans att det går bra, eller att man i vart fall förberett sig på olika sätt då, innan. Men det kanske är någon känsla av att ja, men det här tror jag, det här är långt och tufft men jag klarar av det, eller ja, vet hur man ska hantera olika miljöer eller vad nu som kan komma upp.
Jo, det är alltså, man börjar inte, går ju inte från noll till Sydpolen, utan man, du har ju gjort dina examen innan, så att säga.
Ja, minst sagt. Eller det kändes ändå som jag hade. Det var ju ändå osäkert, jag visste inte hur det skulle gå och allting, men just Grönland och de andra turerna jag gjorde innan också kändes bra att ha.
Apropå saker som du aldrig gjort förut. Nu har du gjort en bok.
Ja.
Som finns där ute.
Ja.
När dök tanken om bok upp?
Ungefär ett år sedan, tror jag.
Så det var efter turen då?
Ja, precis. Och
var det helt och hållet in i det?
Nej. Se på Hanna här som sitter i publiken. Hon har ju hjälpt mig massor med turen och hemsida och text och bild. Hon är ju duktig på det. Och också den här äventyrsandan finns ju hos dig också. Och jag visste ju inte om jag var sugen på att skriva en bok. Jag hade ju det i planerna innan. Ja, så blir det en bok. Liksom. Jag hade väl tänkt igenom om det verkligen var någonting som jag ville. Men sen så tänkte jag, om det är någon som jag ska skriva en bok med, då är det i sådana fall Hanna. Och då tycker jag att det är roligt. Och då vill jag göra det. Men jag tänkte, hon har ju säkert fått nog av solosister och allt som hon har ställt upp med. Men sen när jag skulle skriva till någon fråga, så hade ju hon hunnit före när jag gick in på mina mejl och frågat, ska vi inte skriva en bok? Jag har fått,
hon bara, jo, men jag har ett utkast här.
Ja, men typ, hon är strukturerad och har ju en plan. Och så då liksom, ja, det är klart vi kör.
När fick ni liksom formatet klart liksom? Jag har bara bläddrat i den där, men jag vet ju lite grann vad det handlar om. Det är inte...
Ja, jag slängde mig in i det och tänkte, ja, bok, ja, men det är bra. Jag skriver om Sydpolen, jag skriver om turen. Men Hanna hade ju tänkt igenom lite mer vad vi faktiskt, att vi kunde berätta liksom mer från början. Och så jag har nog bara tyckt att det här är en bra idé och så hängt på. Och jag hade aldrig blivit så bra bok om inte Hanna hade strukturerat upp det. Så att det, och det tror jag att du redan hade lite innan, kanske. Att vi hade någon slags idé innan vi körde igång. För vi hade ändå jobbat med den här turen tillsammans i ett par år då. Med alla olika delar och sådär.
Hur, sälj in boken då? Eller beskriv den i alla fall. Vad är det för bok? Vad är det liksom för, förutom att det är världens snabbaste kvinna till Sydpolen och världens snabbaste, eller Sveriges snabbaste till Sydpolen.
Ja, just det.
Så är det, vad är det mer?
Det är, jag hoppas att den här boken ska inspirera till, jag vet ju att jag har läst andras böcker som har inspirerat mig. Och vi har också med en del andra personer som vi har intervjuat som också hoppas hjälper till att inspirera.
Inte helt okända människor heller?
Nej, det är en del både kända äventyrare som Ola Skinnamo och Renata Klumska och Cecilie Skog och både norska och svenska. Och sen en del sportprofiler som Charlotte Kalla och Magdalena Forsberg. Och så det är många som är med och säger sina tankar om olika tema, om det är om drömmar eller träning och ja, så det finns mycket olika delar. Och sen det är ju en berättelse lite om vägen till Sydpolen från att jag är liten till olika val och olika platser och som haft betydelse för att till slut hamna där. Men det är också mycket, alltså, fin att bläddra i med mycket bilder och små tipsrutor eller så här har jag gjort, kanske inte så här gör man för att skida till Sydpolen, men det här är min väg.
Och om man är sugen på den här boken, vad, det måste jag också säga att ni har gjort den eget, ni har gett ut den själva.
Solosister förlag.
Det är stort.
Ja. Det är också något som man har gjort förut. Hur gör man det? Hur ger man ut en bok?
Ja. Det gick bra, bevisligen. Om man vill ha den här boken, vad ska man göra då? Om man inte sitter här på Downtown Camper, för då kan man alldeles strax gå ut och köpa en signerad specialutgåva.
Den finns på hemsidan solosyster.se. Där kan man köpa den på webbshoppen. Och sen kommer den ut på olika bokhandlare. Den finns på Adlibris också. Men vi hoppas ju på att man hellre går in på Solsister.
Såklart.
Ja, så den finns att få tag på.
Vad händer annars då? Är det boken nu? Bokjobbet ett år?
Ja, nu ska det bara säljas böcker. Nej, det kommer ju bli fler turer. Jag bor ju i Tromsö. Och där är det ju...
Öppnar man dörren så är man på en tur.
Ja, lite så. Så det ser jag fram emot att göra. Både, det är ju mer skidåkning där. Och sen...
Du har nyss varit ute och klättrat ganska... Eller var du inte på en klätterresa ganska nyligen?
Ja, precis. I Kyrgyzstan.
Just det. Bara så där.
Ja, ett miniäventyr. Nej, men det var jättekul. Jag och två kompisar från Tromsö som åkte och klättrade och reste runt i Kyrgyzstan i en månad. Så jag skulle absolut kunna tänka mig göra något liknande igen. Jag tycker det är väldigt kul att klättra. Och det finns många platser som jag inte varit på. Och sen finns ju Antarktis kvar där. Jag var ju tillbaka i vinter och funderar ju på att åka tillbaka igen.
Just det. Du jobbade som... Du fick erbjuden om jag var som guide.
Ja.
Och beskriv kort, vad var det för människor du guidade då?
Det var
de som kom med flygplanen.
Ja, precis. Eller vi skidade sista graden, så man flyger in till sista graden och sen så skidar man i en vecka, 10 dagar ungefär. Så det var lite olika människor, men det är väl inte de fattigaste som gör de här turerna.
Kan jag tänka mig.
Så det var lite allt möjligt, från de som flyger in som bara vill se Sydpolen, flygs hela vägen, och de som skidar eller de som åker dit för att se pingviner. Och en del som ska klättra upp på Mount Vincent, det högsta berget där. Så det är en häftig plats att vara på. Det är en liten speciell karusell där. Flyga in och flyga runt på.
Jag har hört stories, de som jobbar på baserna, de som jobbar vintern.
Ja.
Det verkar vara ett väldigt speciellt liv där då.
Ja, precis. Om man jobbar en hel säsong där. Ja, det här är ju bara... Det är bara jobb under sommaren.
Precis.
2-3 månader.
Bara sol och glam.
Ja.
Nu är faktiskt klockan nästan precis... Ja, 6:01 är klockan.
Oj, nu pratar
så
länge.
Så att... Tack till alla som kom hit. Och tack till alla som har lyssnat där hemma också då, såklart. Men alla ni som har kommit hit nu kan ni ju mingla med Johanna och ta någonting att äta och dricka och köpa en bok.
Yes.
Tack för att ni kom.
Tack. Tack så jättemycket. Yes.
För mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt, gå in på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.